Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Johannes Karlsson och är reporter på Di Digital, och med mig har jag min kollega Monica Nilsson Lyssell.
Hej, idag ska vi prata om influerare som kan ligga i farozonen när de inte reklammarkerar inlägg på Instagram tillräckligt tydligt. Vi ska också prata om Spotify som numera är ett lönsamt företag, och så har vi kanske strejk att vänta på Klarna efter att förhandlingar om kollektivavtal med facket brutit samman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, det kom en dom här i veckan som kanske skakar om tillvaron för entreprenörer och influerare som gör marknadsföring på Instagram. Vad handlar det här om, Monica? För du har ju skrivit om det här.
Ja, det handlar om två Instagram-inlägg som Katrin Zytomierska gjorde förra hösten som konsumentombudsmannen var snabb att skärmdumpa. KO gillar nämligen inte den här mixen av privatliv och reklam som finns hos influerare på Instagram. Och de var redan år 2020 på Katrin Zytomierska och tog henne till domstol för inlägg som där inte tillräckligt tydligt framgått att det handlar om reklam. Det som gör att det här är intressant för fler än just Zytomierska, det är att hon hävdar att hon använt Instagrams funktion för reklammärkning. Jag vet inte om du följer många influencers och har lagt märke till den där lilla texten där det står betalt samarbete.
Nej, ska jag känna att jag inte har många influerare på min följarlista så att säga, eller vice versa. Men ja, det finns en inbyggd funktion helt enkelt som man kan använda.
Det finns det, och det är en liten finstil text, och den där texten byter plats ibland och den syns inte alls om man delar ett inlägg i stories till exempel. Och just det där tog Katrin Zytomierskas advokat Mark Safarian. Han tog upp det under rättegången i ett försök att lägga över skulden då på Instagram. Men patent- och marknadsdomstolen konstaterar att visst, de här inläggen kanske har den här reklammärkningen just nu, men de saknar den när konsumentombudsmannen gjorde sina skärmdumpar, och det räcker för fällande dom.
Okej, så Katrin Zytomierska åkte dit alltså, men vad tror du, eller vad kan det här innebära för andra entreprenörer och influerare som är aktiva på Instagram?
Ja, jag tolkar det som att det räcker inte att använda den här Instagram-funktionen. Man kan inte vara helt trygg med det i alla fall. Det framgår också i domen att det räcker inte heller att bara tagga vilket bolag man samarbetar med. Det man kan ha med sig dock, det är att domstolen är lite extra hårda mot just Katrin Zytomierska. De ställer högre krav på att hon reklammarkerar ordentligt, just eftersom hon blev dömd då redan 2020 och haft det här hotet om vitet liksom hängande över sig.
Just det, och Katrin Zytomierska och hennes företag Clean Eating, de ska ju nu sammanlagt betala 1,25 miljoner kronor i vite då. Det har väl dömts ut nu med den här domen, förstår jag. Sätter det punkt för den här historien, eller vad har vi framför oss?
Det gör nog inte det. Advokaten har sagt till Expressen att man kommer att överklaga domen. Dessutom är Zytomierska och Clean Eating aktuella i en annan rättsprocess som också handlar om Instagrams funktioner. Där är det Polar och Universal som äger rättigheterna till musikgruppen Abbas musik som har stämt Clean Eating för att man har använt The Winner Takes It All i ett videoinlägg på Instagram. Ja, hur är det nu med Instagram, Johannes? Har du använt musikfunktionen då?
Nej. Jag lever ett ganska inaktivt liv på sociala medier. Så jag har inte lagt till någon låt till någon story någon gång.
Nej, jag tillhör dem som absolut använder Instagram och den här funktionen. Och jag tror att många med mig tänker att då är det tryggt att använda musiken där eftersom den finns tillgänglig på det där viset. Och det tänkte nog Katrin Zytomierska och hennes advokat också. Men det tänker då inte Polar och Universal, utan de tar nu saken också till patent- och marknadsdomstolen för att pröva om man verkligen får använda Abbas musik i reklam på det viset. Det dröjer dock innan vi får veta hur det slutar. En eventuell rättegång verkar det kunna bli först sommaren 2024.
Mm, många rättegångsbesök för Katrin Zytomierska. Fortsättning följer då helt enkelt.
Ja, det gör det. Igår släppte ett av de största svenska teknikbolagen, Spotify, sin rapport för tredje kvartalet. Vi har vant oss vid att bolaget ofta slår sina egna prognoser på viktiga nyckeltal. Den här gången blev det inget undantag, eller?
Nej, användartillväxten var bättre än väntat. Nu har man då 574 miljoner aktiva användare och det var en bra bit över vad marknaden hade förväntat sig. Trots då att man enligt egen utsago liksom minskat sina marknadsföringskostnader så lyckades man öka antalet användare mer än väntat, och dessutom då kom antalet betalande kunder, det vill säga den andel så att säga som abonnerar på tjänsten och inte använder gratisversionen med reklam. Det kom också in över förväntningarna och landade på 226 miljoner. Och Daniel Ek då, han poängterade att Spotify inför 2023, alltså det vill säga innan det här året började, då trodde Spotify att man skulle kunna öka antalet betalande kunder med ungefär 20 miljoner totalt över hela året, men nu då så ser det snarare ut att kunna landa på 30 miljoner, vilket han såklart var väldigt nöjd över.
Ja, det kan jag tänka mig. Senast vi skrev om Spotify var väl när de höjde priserna i somras i över 50 länder, bland annat USA och Sverige. Men hur har det här påverkat? Det syns inte än, eller?
Nej, det verkar inte ha påverkat dem särskilt mycket då, särskilt inte med de här användar tillväxtsiffrorna i åtanke. Jag lyssnade in på Spotifys telefonkonferens och många analytiker var ju såklart nyfikna på att veta hur liksom kundbortfallet sett ut efter prishöjningarna. Det är ju svårt, många har ju svårt att liksom få vardagen att gå ihop, och då kanske man såklart drar ner på mer liksom underhållningsutgifter, och då kan ju ett abonnemang som Spotify ligga illa till. Men Spotify menar att kundbortfallet har varit i linje med förväntningarna, man liksom kvantifierade inte det. Och faktiskt att fler nya kunder kom in än vad Spotify hade liksom befarat, trots de här prishöjningarna. Så att allting gott verkade det som på den punkten.
Ja, än så länge i alla fall då. Spotify har ju länge varit en tillväxtaktie, men nu är inte det enda fokus för Daniel Ek. Och marknadens förväntningar har också förändrats. I början av året gjorde Spotify stora personalneddragningar. Man har minskat investeringarna i poddar och gjort, man har infört en större kostnadskontroll helt enkelt. Har det gett effekt?
Ja, Spotify gjorde överraskande nog en rörelsevinst här på 32 miljoner euro under det tredje kvartalet. Och faktiskt även en nettovinst då på sista raden efter finansiella poster på 65 miljoner euro. Men man ska väl tillägga att Spotify har gjort vinster i enskilda kvartal för det är inte den första gången det sker sedan noteringen 2018, utan det viktigaste nu för marknaden var nog att Spotify även prognostiserar en rörelsevinst under det sista kvartalet, det fjärde kvartalet som nu pågår, och då förväntas man gå plus med 37 miljoner euro och liksom, ja, men befästa den här positiva trenden. Det är nog det marknaden vill se. Men jag tänker att vi kan faktiskt lyssna på vad vd:n Daniel Ek tillsammans med finanschefen Paul Vogel sa när de fick en fråga om huruvida de är nöjda med den nuvarande kostnadsbasen eller om fler besparingar i verksamheten är att vänta framöver.
Yeah, we feel, you know, as we walked into the year, just to level set and remind everyone, we talked about having a great product but also needing to become a great business and to prove that out to investors. That's been very much the focus for Paul and myself and the rest of the management team throughout this year. And I think you're really starting to see this nicely being proved out with the delivery of this quarter's results. But it really is two parts here. One is the thing that I said in my opening remarks, which is we're focused, as always, on providing great consumer experience and creator experience. And that is what allows that top line growth to then translate into that business side. But a new part of the Spotify modus operandi is our focus on efficiencies. And we're starting to see some leverage here coming into play. But this is the state going forward. Paul, myself, and the rest of the management team is constantly looking at how we can make improvements. And we're constantly finding new ways to bring more efficiencies out of the business. So I'm pleased with the progress so far. We've seen some improvements, but you should expect us to continue to look for more improvements going forward, because that's just our modus operandi.
Yeah, and I would just add, we're obviously very pleased to see some of the initial success with an operating profit in Q3 and guidance for operating profit in Q4 as well. And our expectations are now that we will consistently be in the black moving forward. Obviously, you never know what can happen in any one quarter, but we feel good that we're on a different trajectory, and we've hit an inflection point with respect to profitability of the business.
Ja, intressant mot slutet där. Det är alltså ingen engångsföreteelse med svarta siffror, utan visst sa finanschefen att det ska det vara konsekvent nu.
Ja, det var ju ett ganska tydligt budskap till marknaden att de då nått en sorts brytpunkt som han var inne på och numera är ett lönsamt företag. Men problemet för Spotify är ju att marknaden inte kommer nöja sig med det faktumet, utan nu kommer ju så att säga nästa problem för Spotifys ledning, eller nästa fråga åtminstone att besvara, och det är ju hur lönsamma kan man bli? För det finns ju ändå ett sorts grundläggande problem med Spotifys affärsmodell, och det är ju att allt musikinnehåll på plattformen, det ägs ju av någon annan. Det är ju inte Spotify som äger rättigheterna till dem. Och därför är ju ett nyckeltal som investerare följer väldigt noggrant bruttomarginalen för Spotifys del. Och den visar ju då helt enkelt hur stor del av intäkterna som kommer in till verksamheten, hur mycket man behåller då efter de här stora utbetalningarna till artister, låtskrivare och andra rättighetsinnehavare. Det finns ju väldigt många intressenter inom musikindustrin som vill ha sin del av kakan. Liksom.
Ja, det där har legat runt 25% väldigt länge, va? Det vill säga 3/4 av alla intäkter som kommer in i bolaget flödar direkt ut till rättighetsinnehavare.
Mm, exakt, och nu redovisade då Spotify här i tredje kvartalet en bruttomarginal på 26,4%. Det var liksom bättre än de 26% som analytikerna hade förväntat sig, och samtidigt då så guidar man för att den ska stiga till 26,6% här under årets tre sista månader. Men som sagt, frågan är ju om de här liksom gradvisa förbättringarna räcker, eller om den takt det sker i kanske måste gå snabbare framöver. Spotify är fortfarande ganska vaga med att ge några liksom prognoser om hur snabbt och hur mycket bruttomarginalen kommer kunna stiga och klättra kvartal för kvartal. Och det är någonting som analytikerna ofta återkommer till. Jag läste en analys från banken Wells Fargo och deras analytiker Steven Cahall, och han skrev inför rapporten att, ja, eller han konstaterade snarare rätt och slätt att liksom investerarna har ett tunt tålamod, och att om marginalen inte visar på stadiga förbättringar, då förväntar de sig att Spotifys värdering kommer bli lidande på sikt.
Okej, men vad är lösningen på problemet? Skivbolagen och artisterna lär ju knappast vilja ha en mindre del av kakan framöver. Jag gissar snarare tvärtom.
Ja, nej, men något som ska bidra positivt till bruttomarginalen på sikt, enligt Daniel Ek, är ju deras poddsatsning. Det är nog som du säger, det är nog rätt svårt att liksom kräma ut så mycket mer ur musikaffären. Så då blir ju poddarna en viktig del i det. Där finns det inte lika många mellanhänder i den industrin. Den är ju inte lika mogen, och den utgörs ju av mycket enskilda kreatörer och sånt här som spelar in poddar. Och Spotify kan liksom behålla mycket mer av intäkterna själva och dessutom sälja reklam i poddarna i större utsträckning. Det är ju ganska svårt att sälja reklam i en låt, får man ju ändå säga. Och de har ju pratat om att liksom poddområdet då, eller affärsområdet poddar, att det kan tänkas nå en bruttomarginal på 40-50% då på lite längre sikt. Men än så länge så är ju det här en satsning som bara har kostat pengar för Spotifys del. Man har gjort många dyra förvärv av både liksom produktionsbolag inom poddsektorn, men även liksom teknikbolag som hjälper Spotify att liksom monetisera på poddar. Så det kommer nog bli liksom minst lika viktigt, om inte ännu viktigare framöver, att följa hur poddområdet utvecklas för Spotify, om man liksom vill förstå hur aktiekursen går framöver. Det tror jag.
Ja, intressant. Vi vet ju att man har dragit ner på investeringar i poddar, som sagt, för att det ska gå plus minus noll. Och samtidigt har man ju lanserat ännu ett innehållsformat, ljudböcker. Som betalande prenumerant får man 15 timmar fri lyssning i månaden här framöver. Det ska rullas ut globalt. Men kommer inte det, eller finns det risk att det blir ännu en dyr satsning som påverkar marginalen?
Ja, men Spotify medger ju såklart att de kommer behöva göra vissa investeringar i det här. Så är det väl alltid när man lanserar en ny produkt eller ett nytt typ av innehållsformat. Men det är inget som kommer få liksom deras planer att spåra ur, som finanschefen Paul Vogel uttryckte det på telefonkonferensen. Men ja, jag vet inte. Här i Sverige har man ju sett att bokförlag har liksom stångats mot Storytel, som är marknadsledare här. De vill ju ha högre ersättningar ganska ofta. Så jag gissar att det kan vara att de liksom kan bli en lika tuff förhandlingspart som skivbolagen är för Spotify framöver, om Spotify vill expandera sitt erbjudande inom ljudböcker. Just nu, det här första liksom erbjudandet på Spotify, det är ju som du sa 15 timmar i månaden som prenumeranterna kan få utan en liksom direkt extra kostnad. Men det är ju i princip en ljudbok i månaden. En ljudbok ligger väl ofta runt liksom 10 timmar, har jag förstått det som. Så om man vill liksom ge mer än det här till sina prenumeranter framöver, då kanske förlagen börjar bråka lite mer. Vi får väl se.
Ja, jag pratade runt med Storytel och de andra när den här satsningen lanserades. Så de pratar ju väldigt mycket om de täta relationerna med förlagen. Det är det hänger på något vis. Ja, nu är den här ljudboksvarianten live i några länder. Vet vi något om när det släpps i Sverige?
Nej, vi får se. De har sagt att det ska ske en global utrullning så småningom, men det är väl några länder, USA, UK och Australien tror jag. Några till kanske som de har börjat med, så att säga. Engelskspråkiga länder, det kanske är enkelt. Men vi får väl se när det kommer hit.
Mm. Fortsättning följer i den frågan.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, och apropå Spotify så är det en av ändå relativt få svenska arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Det var ju något vi skrev om här i somras när förhandlingar om ett kollektivavtal då hade avbrutits med facken på Spotifys initiativ då. Det var åtminstone deras historieskrivning, fackens. Och i veckan då avbröts även förhandlingarna på Klarna, men den här gången då så skulle det ha skett på fackförbundens initiativ. Vad är det som har hänt?
Ja, det som har hänt är enligt Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen i att man har förhandlat så länge men nu egentligen tröttnat på Klarna. Och ja, man kan väl beskriva det som ett tvärstopp i förhandlingarna. Och det är egentligen samma status som det är på Spotify. Jag frågar lite om det där, vad som är likheter och skillnader. Och Martin Westfeldt beskrev att Klarna har egentligen kommit längre i den här resan med att organisera sig på en arbetsplats. Spotify ligger lite efter där.
Mm. Och baserat på de samtal du haft med olika personer med insyn i det här, hur uppfattar du att liksom tonen och stämningen har varit då i förhandlingarna med Klarna? Liksom? Har det varit muntra miner eller inte?
Nej, jag uppfattar det som ganska bittra toner från både fackliga företrädare och från Klarna. Det kanske ofta är i sådana här frågor. Men det är tre fackförbund som har varit på ena sidan då, Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer. Och förhandlingarna har pågått i 8 månader, beskriver de det som. Och det var i fredags som de meddelade att de avbryter processen. Och det där verkar Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski blivit riktigt förvånad över och rejält besviken när han fick beskedet då vid sittande möte på fredagen. Jag har inte haft möjlighet att intervjua honom direkt eller någon annan representant från Klarna. Jag har tagit del av det brev som skickades ut till medarbetare på Klarna i fredags efter det här mötet. Där skriver man bland annat att man kan inte förstå varför fackförbunden inte vill ta den här möjligheten att utforska en bra väg framåt. Man skriver också att det bara återstod några veckor av förhandlingar då, enligt Klarna.
Och håller facken med om det då? Det gör de inte kanske?
De tycker att allting redan, alla frågor har rätts ut. De tar också upp att Klarna förhalat processen genom att ställa in möten. Man kallar Klarna för oseriösa bland annat. Och de här problemen då som kvarstår, de kallar fackförbunden, ja, de benämner de problemen som vardagsmat. Och Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer, hon säger att Klarna inte är exceptionella på något vis.
Okej, ja, ord och inga visor. Men vad blir nästa steg i den här processen då? Kan det till och med gå så långt att det blir strejk på Klarna om parterna inte kan mötas, eller hur ser det ut?
Ja, i teorin så kan det bli strejk på både Spotify och Klarna om fackförbunden kommer fram till att det är ett bra sätt att få bolagen att skriva på kollektivavtal. Jag är ingen expert, men min tolkning är att de nog hellre hittar andra sätt att försöka komma överens. Martin Westfeldt på Unionen, han verkar trösta sig med att om man tittar bakåt i tiden på bolag som Microsoft och Tele2 som länge var uttalat emot kollektivavtal, de har ju kollektivavtal idag. Så att det är en lång process, men han verkar se slutmålet framför sig. Och som vi var inne på alldeles i början, 90% av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. De vita fläckarna då de finns just hos många snabbväxande IT-bolag, betalbolag, spelutvecklare till exempel. Och när jag läste in mig lite på det här så är en förklaring att bolagen redan måste erbjuda förmånliga villkor för att locka arbetskraft.
Mm, just det. Ja, det är ganska intressant. Jag tror vi på D-Digital, för nu är det i och för sig ganska många år sedan så siffrorna är nog inte så aktuella. Men jag tror att när vi gjorde den kartläggningen så var det väl ungefär 9 av 10 techbolag då, om man får klumpa ihop dem, som inte hade kollektivavtal. Så det är ju kanske den gren av näringslivet som har stått längst ifrån så att säga, den fackliga anslutningen så att säga. Men ja, de erbjuder redan förmånliga villkor. Det har man hört förr från techbolag. Det är höga löner och annat skoj som medarbetarna kan ta del av på kontoret och efter arbetstid. Klarna, de hävdar att deras förmåner är värda totalt 250 miljoner kronor då, utöver det som redan ingår i kollektivavtalet. Stämmer det? Det var någon sorts uträkning de hade gjort, eller?
Precis. Siffran kommer från det här meddelandet som gick ut till de anställda från ledningen. Och det kan säkert stämma, men det är inget argument emot ett kollektivavtal, tycker Unionens Martin Westfeldt. Han förklarar då att avtalet sätter en miniminivå och sen är det fritt för arbetsgivare att erbjuda fler förmåner. Och det är inget unikt för Klarna, påpekar han.
Mm. Ja, vi får väl fortsätta följa det här och se vad som händer både på Klarna och Spotify. De är ju de absolut största arbetsgivarna i de här sektorn i Sverige. Så att vad som händer där lär ju påverka en del andra företag också kanske framöver, kan man ju tänka sig, som står utanför kollektivavtal. Men vi har ju också exempel på techbolag som har, så att säga, anslutit sig, till exempel Instabi, men då var det deras lagerarbetare här som ingick kollektivavtal i början av oktober. Och där är ju Sebastian Siemiatkowski genom sitt investeringsbolag Flat Capital en av ägarna, kan man ju också påpeka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DI:s andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet, DI:s ledarpodd. Och DI Weekends nya intervjupodd Ögonblicket.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.